Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkomna till Mördarpodden. Hej Dan!
Hej Josefin!
Nu sitter vi här i studion och du har tänt brasan och serverat mig kaffe, Fanta och...
Det låter som att du har fått någonting obegripligt.
Ja.
Drick det nu, det är bra för dig.
Ja, vad det nu är.
Det ser ut som en propad.
Ja, det är propad.
Nu vet jag ingenting om det här fallet. Och det är en fascinerande känsla efter hela Chris och Lisanne-grejen. Mm. Jag har ju fortfarande Chris och Lisanne i huvudet. Och för er som sponsrar Mördarpodden på Patreon så finns det en tråd där vi pratar Chris och Lisanne och där jag verkligen försöker svara på alla frågor som kan dyka upp och försöker kolla upp det med Scarlett och så här. Så vi har redan gått in på jättemycket konstiga detaljer som jag inte hade tänkt på förut.
Eller säger jag, det skulle jag låtsas att jag vet om. Just det.
Och jag planerar snart att göra ett avsnitt om de här människorna som gick vilse i vildmarken och vad de gjorde och hur det skiljer sig från Chris och Lisanne. Så det blir nästa del. Eller nästa typdel.
Är det
en oberoende del av Chris och Lisanne-fallet. Men det har ju inte direkt med dem att göra.
Får jag ställa en fråga också? Jag tänkte på det. Nu har ju alla hört. Får vi ju anta att alla har hört.
Ja, om ni inte har lyssnat på våra 10 avsnitt.
Då får ni skylla er själva.
Nej, men lyssna på dem.
Ja, men jag tänkte på den här som skedde vid jul där. De var ute och sökte efter Chris och Lisanne. Kommer du ha lite koll på det?
Ja, absolut. Det håller jag koll på.
Bra. Därför jag är jättenyfiken på uppdatering därifrån.
Mm.
Och det var helt magiskt vad du bjöd på de här 10 avsnitten. De 10 avsnitten, det är det bästa i Mördarpodden. Det kommer jag säga. Alltså det är min topp 10 är alla de här 10 avsnitten.
Jag har inte riktigt tanken på att göra en Chris och Lisanne-podd, men nu har det startats lite nya poddar här på svensk tid, så att nu måste jag lugna ner mig.
Ja.
Jag har ju startat en svensk historiepodd.
Just det!
Nu blir det historia som jag gör med Cornelia Boberg.
Där måste jag ju tipsa om att följa er på Instagram, för att den är jätterolig i Instagram.
Hittills kommunicerar podden på Instagram bara med memes. Och alla memes handlar om avsnitt vi har gjort eller avsnitt vi är på väg att göra.
Ja.
Så man kan hålla sig lite ajour med vad det kommer för avsnitt i framtiden.
Ja.
Och nu blir historia är lite vad mördarpodden är i förhållande till seriemördarpodden. Så Fan of History är min seriösa historiepodd på engelska. Och nu blir historia lite mer lättsam.
Mm, smart.
Och lite mer dialog, lite mer skämt och skratt.
Och på svenska.
Och på svenska.
Men du,
ja.
Fallet idag.
Ja.
Det är ju Sofie Karlsson som bjussar på den här historien.
Så mycket visste jag, men det visste jag bara från vårt bokningsdokument över vilka fall vi håller på med.
Jag kollade upp nu att det var i mars som hon skickade till mig och så skrev hon så här: hör av dig om du har frågor, jag hoppas du ska tycka att det här fallet är lika intressant som jag tycker.
Mars 2023.
Ja, mars 2023, ja.
Ja, strax efter vi spelade in avsnitt 100.
Precis. Anledningen till att jag inte har tagit upp det här fallet tidigare, det är inte att jag inte tycker att det är intressant. Det är för att det är väldigt komplext, det är stort, det är många namn och det här är ett typiskt Dan Hörning-fall.
Oh.
Men i och med att jag redan hade börjat läsa fallet så kunde inte jag skjutsa över det till dig, för att det här är ett fall som du skulle bara älska att dra. Och du skulle inte heller ha de här problemen som uttal och grejer som jag har fått arbeta lite med. Tack till min bror som fick en lista på olika saker man fick uttala och skicka till mig, så jag fick skriva in det i mitt manus.
Martin Molin, mördarpodden rösten.
Martin Molin?
Nej, vad säger jag? Ta om det. Martin Molin, mördarpodden rösten.
Vi tar inte om det, Dan, att du inte kunde mitt efternamn.
Vem är du?
Tack, Dan Hörnan.
Tack, Jeanette. Nu ska Jeanette Molin dra ett fall.
Efter 5 år.
7 snart.
Ja, men du är faktiskt en av få som kan stava mitt namn rätt med E på slutet. Mm. Det är inte alla som kan det. Nej, men det är ett väldigt komplext fall. Men det är så intressant. Så att jag känner så här, idag, jag kommer att bjuda på en hel historia.
Okej.
Okay. Alltså, ja, det brukar vi göra. Men det här är en så... Det är en berg- och dalbana.
Spännande.
Mm. Och innan vi kör igång så vill jag säga att alla delar finns på Patreon nu. Så vill ni höra vidare på den här historien så är det bara att gå in på patreon.com, sök på mördarpodden och signa upp er. Då får ni alla delar där.
Och det är hur många delar?
4.
Härligt.
Mm. Ska vi köra igång?
Ja.
Vår historia utspelar sig i den amerikanska delstaten Arkansas.
Arkansas?
Nej!
Jag tänkte inte på det när jag såg uttalsanvisningen, men det är Arkansas.
Ja, det är jättebra. Okej, och vet du vad? Du får uppdrag idag. Jag har gjort mitt bästa för alla de här uttalen. Ni som har lyssnat på podden, ni känner mig. Ni vet att jag har svårt för uttal. Och nu får du uppdrag att notera och rätta. För att vi kommer tycka att det är väldigt jobbigt om jag säger fel hela tiden. Det gör inget om jag säger lite fel, men inte hela tiden. Så jättebra, Dan. Bra.
Jag är inte ofelbar heller vad gäller uttal som har påpekats för mig.
Ja, nej, men det är en annan nivå.
Det är i alla fall inget franskt fall. Så att...
innehåller eller? Lite franska faktiskt.
Förstå. Är vi Kanada? Nej, vi var Arkansas.
Ja, Arkansas. Och Arkansas?
Arkansas.
Ja, men herregud.
Arkansas, vad fan heter det? Arkansas.
Åh gud. Tack Martin. Martin sa i alla fall rätt kan jag säga. Mitt manus har skrivit Arkansas som Sara utan RA. Arkansas gränsar till vilka ställen då, Dan?
Ja, det var en svår fråga. Ja, det ligger ju i södern. Kan det gränsa till Texas?
Bra.
Louisiana?
Bra.
Sen är det en massa stater i norr. Oklahoma?
Bra.
Georgia?
Nej.
Nej. Ja, vad är det som ligger ovanför?
Det är 2 till.
Ja, det är de som ligger norr om, tror jag. Michigan? Nej.
Nej.
Missouri?
Ja!
Ja.
Och sen har vi Mississippi. Ja, bra. Ja, och du har helt rätt. Vi befinner oss mitt i den djupa södern.
Många röstar på Trump där.
Och vi befinner oss i det lilla samhället Alexander, som ligger ungefär mitt i Arkansas.
Långt bort från all ära och redlighet.
Och Alexander ligger mellan två county, Pulaski County och Saline County. Vid den senaste befolkningsräkningen år 2020 så hade Alexander en befolkningsmängd på cirka 3600 invånare. Och då får man ha i åtanke att staden har växt explosionsartat under 2000-talet.
Och den har växt explosionsartat och blivit lika stor som Säffle typ.
Exakt. För år 1990, som är betydligt närmare när morden som jag ska berätta om idag sker, så bodde det ungefär 319 personer i Alexander.
Oj, det var tillväxt.
Det var tillväxt. Det är alltså lite mindre än en tiondel jämfört med den senaste befolkningsräkningen.
Vad hände?
Det förtäljer inte historien, men någonting hände. Men kanske inte bidrog till befolkningsökningen.
Alltså, det är inte morden som fick folk flytta dit?
Nej.
Befolkningen tiodubblades för att det kom dit en massa true crime-entusiaster och försökte lösa det. Är det löst?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det löst fall.
Det kommer jag inte svara på.
Oh.
Faktiskt, jag kommer vara så hård idag för att det här är ett så komplext fall att jag kommer att spara lite på den.
Spännande.
Som du kanske misstänker så finns det inte jättemycket att göra i Alexander.
Nej, jag kan tänka mig att det är så här välta kor, göra hembränt, bränna kors. Nej, nu börjar jag ha fördomar.
Ja, nu har du fördomar faktiskt. Men det är bara en kvart till Arkansas huvudstad, Little Rock.
Oh.
Och här kommer franskan in i berättelsen.
Nej, inte franska.
Men först ska jag berätta att i Little Rock bor det år 1990 omkring 177 000 människor. Så det är ju en lite större stad där då än den här lilla samhället på 319 personer. Och delstatshuvudstaden har fått sitt namn efter en klippformation på den södra stranden av Arkansas.
Det låter ju otroligt fånigt, men mycket ortsnamn är ju så att bara okej, här ska vi bo, vad ska vi kalla den? Och så är det någon som tittar som kring, det här är en sten, vi kan inte kalla det för rock, men den är så stor, Little Rock!
Men var har Stockholm fått sitt namn ifrån då?
Stockholm är ju döpt efter att man byggde en barriär av stockar vid Gamla stan för att stoppa karelerna från att plundra Mälardalen.
Är det sant?
Ja, kareler, alltså från området där Sankt Petersburg ligger idag. De åkte över Östersjön och kom och plundrade oss här i Mälardalen. Men det satte Birjal stopp för. Man gör en barriär av stockar, en stockholme. 1250 kallt.
Det är fantastiskt. Cirka. Göteborg då?
Ja, det är ju, kungen heter Gustav II Adolf Göte, så det är hans borg.
Ja, det var inte lika...
inte lika spännande.
Inte lika spännande. Och kön ska vi inte gå in på.
Då menar alltså T-J-R-N och ingenting annat.
Ja, och franskan, ja, vad menar jag med det? Jo, men det är ju så att franska upptäcktsresande då som döpte den här lilla rocken till Le Petite Roche. La Petite Roche.
La Petite Roche. Jag vet inte, jag kan inte franska heller.
Vilket översatt till engelska blir då Little Rock. Så det är så. Det var en enkel förklaring. Inte lika invecklad som Stockholm. Vår historia börjar i Alexander den 28 april 1970. Det finns ingen statistik att hitta på hur många som bor i Alexander då, men två personer som vi vet bor där är paret Larry och Linda Ives samt deras treåriga dotter Alicia. Den här dagen, tisdagen den 28 april 1970, föder Linda en son som hon och Larry döper till Kevin. Så här, baby, Kevin ska vi komma ihåg. Det kommer vara många namn i den här historien, så jag kommer vara lite så här, du får gärna fråga mig om du känner att nu hänger jag inte med vilket namn det här är.
Ja, jag ska representera lyssnarna och försöka lösa upp alla förvirringsknutar.
Nu vet jag för sig att du har ett väldigt bra namnsinne, så att du får verkligen tänka på sådana som jag som lyssnar. Och ungefär 5 månader senare, onsdagen den 30 september 1970, föder en kvinna vid namn Marvel Epperson också en son i Alexander. Han får namnet Donald Henry. Och efternamnet Henry, det får han efter sin pappa Curtis Henry. Och Donald, han kallas alltid för Don, så det kommer jag också att kalla honom för.
Så Don och Kevin.
Jag vet inte om Don har några syskon eller ifall det är så att han växer upp som ensam barn. Det finns inte supermycket information om Kevin och Dons uppväxt i Alexander. Men något som tydligt framgår i källorna är att någon gång under barndomen så blir Kevin och Don allra bästa vänner. Och en annan grej som är tydligt framkommer är att de har ett gediget jaktintresse.
Ja, och mina fördomar Arkansas säger att alla har vapen. Och barn får springa omkring med vapen.
Jag har inte sett någonting i det här manuset som tyder på motsatsen.
Nej, jag har ju en nära vän som bor i Austin i Texas. Och han är ganska liberal. Han försökte emigrera till Sverige lite halvhjärtat när Trump blev president. För han tyckte det var väldigt dåligt. Men sen märker jag också att han i Texas bor ganska ofta. För att han berättade någon historia när hans kompis ut och kampade de här 11. Och så helt plötsligt kom det. Och sen tog vi fram våra gevär. Va? Varför hade ni gevär? Ni hade ju inga föräldrar med. Nej, nej, nej. Men vi hade fått varsitt gevär med oss. Så att vi kunde skjuta på djur.
Det är så långt ifrån den svenska kulturen.
Ja, det här var ju 22-kalibriga gevär. Som vi ofta ser i mordfall. Men det är en lätt kaliber. Så att föräldrarna tyckte väl att det är... Ni kan inte skjuta ihjäl någonting stort med dem. Det är nog lugnt.
Jag kan säga att 22-kalibriga gevär kommer ni få höra mer om i den här berättelsen.
Oh.
Men nu var det slut på bakgrund. För som sagt, det finns inte jättemycket bakgrund. Så nu kommer jag göra ett jättestort hopp fram till sommaren 1987. Kevin har hunnit fylla 17 år. Men Donnie är fortfarande 16 i och med att han fyller i september. Och båda går på Bryant High School. Som ligger i den närliggande staden Bryant. Ungefär 10 minuter från Alexander. Väldigt så här populära elever med många vänner. Och samtidigt då som de fortfarande är varandras allra bästa vänner. Så det är väldigt tajta de här två. De är båda två ganska atletiskt byggda och normallånga. De har båda såna här klassiska hockeyfrillor. Don är blond och Kevin är mörkblond. Det blir söndagen den 23 augusti 1987. Klockan är omkring 4:30 på morgonen och snart gryning. En lokförare vid namn Steven Schroyer kör ett godståg mot Little Rock. Det här godståget som Steven kör väger omkring 6000 ton och är cirka 1600 meter långt. Det sträcker sig alltså 1,6 kilometer över rälsen som löper genom Arkansas. Och Steven, han håller en hastighet på 83 km i timmen när han passerar Alexander. Plötsligt får han syn på något som ligger på spåret framför honom. Steven har svårt att se vad det är, men inom loppet av några sekunder så inser han att det är 2 tonårspojkar. Han ser också att det ligger någon slags ljusgrön presenning över delar av deras kroppar. Steven agerar så snabbt han kan. Han drar i en nödbroms och tutar intensivt. För han hoppas att de här två ska rulla av spåren. Men tonårspojkarna på spåret rör sig inte överhuvudtaget. De lyfter inte ens på sina huvuden. Trots att Steven gör allt för att stanna tåget och varna pojkarna så tar det inte mer än några sekunder från upptäckten innan det enorma godståget har kört över pojkarna på spåret. Det här godståget stannar ungefär 800 meter längre fram. Och med hänsyn till att tåget är 1600 meter långt så borde ju tonårspojkarna ligga under det, ungefär i mitten av tåget.
Mm.
Så snart det står helt stilla då så larmar Steven 911 och inom 10 minuter är polis från Saline County och ambulanspersonal på plats.
Och han är helt ensam på tåget?
Nej, han är inte ensam på tåget, utan det finns personal på tåget. Och det är väldigt oklart hur polis eller ambulanspersonal får ut de här två kropparna under tåget. Förmodligen så kan man tänka sig att de ligger under en lucka mellan hjulen. För det verkar inte särskilt svårt att få fram de här kropparna.
Nej, generellt tror jag det finns ganska mycket utrymme under ett tåg. Så att det är nog inte så jättesvårt när tåget väl står still.
Och de två kropparna är ju ett fruktansvärt skick. Ambulanspersonalen gör snabbt bedömningen att det är helt omöjligt att rädda de här två tonårspojkarna. De är uppenbart döda.
Jag kan tänka mig att de är i flera delar också.
Tack Dan, jag sparade på den informationen. Polisen förhör lokföraren Steven och annan personal då som har arbetat på godståget. Och de förhör dem på plats där och då. Och alla som har sett pojkarna innan tåget träffar dem vittnar om att de låg helt orörliga. Och det här är någonting som får polisen att misstänka att det här kanske inte rör sig om en olycka, utan det här kan nog vara ett brott som ligger bakom. Polisen undersöker platsen och förmodligen så har de då lyckats flytta tåget. För det verkar som att de gör ändå en undersökning där på plats.
Ja.
Vid platsen där pojkarna låg ligger ett 22-kalibrigt gevär. Och en speciell typ av ficklampa. Jag vet inte om du har hört den här ficklampan innan, men den här typen av ficklampa är till för en viss typ av jaktmetod som kallas för lamping eller spotlighting. Och det innebär då att man lyser med den här typen av ficklampan i mörkret för att reflektera från djurs ögon. Men det här ljuset skrämmer inte iväg djuren, vilket gör att man kan komma väldigt nära sitt byte för att kunna skjuta då.
Åh, listigt.
Så det är en speciell typ av jaktficklampa helt enkelt. Och att hitta den tillsammans med ett 22-kalibrigt gevär kan ju indikera lite på att man har varit ute och jagat. Och det här geväret och ficklampan, det har inte godståget kört över, utan det ligger på gruset bredvid.
Och det var mörkt när tåget körde över dem?
I gryningen var det, så det var inte helt kolsvart.
Mm.
Men i övrigt så finns det inte så mycket mer på platsen, enligt polisens senare utsago. Och du kanske minns att jag nämnde någonting om en ljusgrön presenning som låg över delar av pojkarnas kroppar. Och jag kommer att återkomma till den här ljusgröna presenningen lite längre fram, så att jag vill ändå att lägg det på minnet.
Kommer ihåg den.
Och jag kommer att varna redan nu om att det här avsnittet kommer att innehålla många om och men, ifrågasättande av myndighetspersoner och konspirationsteorier.
Mm-hmm.
Det här är ett av en hörningfall.
Vad kul.
Människor i Alexander och i Bryant har förstått att någonting har hänt vid spåret. De har förmodligen hört det här intensiva tutandet och sett att det har varit mycket blåljus där. Så att de har kommit till platsen. Och den här potentiella brottsplatsen, den är inte heller avspärrad, så det kryllar av människor där. Och polisen, de ser inte det här som någonting negativt. De tycker snarare att det är lite positivt. Men de tänker att någon kanske kan identifiera de här pojkarna. Och det är lite oklart ifall allmänheten som dyker upp får se kropparna i ett försök att identifiera dem. Eller ifall polisen bara frågar den här massan om: har ni koll på vad era tonårssöner är? Hur som helst så verkar det inte vara någon som har någon tonårsson som är saknad, utan alla har koll på sina tonårssöner.
Ja, tur att de inte har mobilkameror.
Ja, eller hur?
Nyfiken folkmassa med mobilkameror.
Ja.
Kunde gå till.
Ganska tidigt under söndagsmorgonen den 23 augusti ringer det hemma hos familjen Ives. Det är mamma Linda som svarar. På andra sidan tråden så frågar Curtis Henry om Don är hemma hos Kevin. Och mamma Linda blir förvånad. För vad hon vet så skulle Kevin och Don sova hemma hos Curtis och Marvel natten till söndagen. Och Curtis bekräftar det, att ja, de skulle det och de var här. Men de lämnade oss vid 00:30 på natten mot söndagen. Och ja, vi har inte sett till dem sedan dess. Och enligt Curtis så skulle Kevin och Don ut och jaga Vilket inte heller var helt ovanligt en lördagskväll. Det här brukade de göra då. Tyckte att det var lite kul att smita iväg på natten och jaga. Och som du berättade innan så verkade det inte vara så himla konstigt.
Det låter som någonting Brandon, hans kompis, skulle ha gjort också.
Och Sofie säger att hon inte är särskilt kunnig i jaktregler i Arkansas under 80-talet. Så om detta var laglig jakt eller inte, det låter hon vara osagt.
Mina fördomar säger mig att det nog fanns ganska mycket saker man fick skjuta utan licens i sydstaterna på den tiden.
Mm.
Jag måste inflika att jag och Brennan, jag har gjort nästan 200 poddavsnitt med honom, mest om underliga spel. Men vi diskuterade att göra en podd om övernaturliga saker.
Oh.
Och jag är väldigt entusiastisk om Bigfoot.
Ja.
Och han var så här, nej, jag tror inte på Bigfoot. Jag bara, nej, men så här, försök tro. Han bara, nej, men hade Bigfoot funnits, då hade sådana som jag och min kompis skjutit honom för länge sedan.
Har du jagat mycket?
Nej.
Men du har inte det?
Nej, aldrig.
Men
alla vapen jag skjutit har varit med dig och på skjutbanan.
Är det sant?
Och i militären förstås.
Undrar om Johan fortfarande lyssnar på oss. För i så fall vill jag...
Johan, vi vill skjuta igen.
Vi vill skjuta igen.
På Mördarpoddens YouTube finns det en video när vi är ute och skjuter. Och speciellt 357 Magnum.
Just det, precis. Där jag står med en kort glitterkjol, ska precis ut och fira studenten och skjuter med en skjutställning som är fruktansvärd. Står helt snett.
Ja, och så sätter du palmeskotten perfekt.
Mm. Jajamän.
Mm. Så alla som tror att det bara var ett proffs som mördade Palme ska titta på den videon.
Egentligen så var det en...
Ja, du hade väl också högklackat.
Student med glitterkjol.
Och högklackat.
Och högklackat, ja. Där löste vi Palmemordet. Hur som helst, Linda blir ju väldigt orolig när hon hör det här. Och hon frågar om Curtis har ringt polisen. Och han säger att nej, men det har jag inte gjort. Jag ville bara ringa runt och kolla först med Kevin och Doms vänner om de är där. Och han låter inte jätteorolig. Tänker väl att de är någonstans. Och det här smittar väl av sig lite på Linda. Att hon känner att jag kanske inte ska vara så himla orolig då. Samtidigt som hon känner att hon har svårt att skaka av sig den där känslan. Av att någonting... Det är någonting som gnager i henne. Lite senare. Jag vet inte om det rör sig om mindre än en timme eller några timmar. Så ringer Curtis upp Linda igen. Och Curtis säger att deras söner är hittade. Och Linda blir lättad.
Inte så länge, misstänker jag.
Nej. För Curtis lägger då till att Kevin och Don har blivit skjutna, fastbundna vid spåret och sedan överkörda av ett tåg.
Oj.
Varifrån Curtis har fått informationen om att Kevin och Don har blivit skjutna och fastbundna är oklart, och förmodligen så är det via ryktesspridning. Linda åker hem till Curtis och hans fru, Dons mamma Marvel. Och där hemma så är det massor av poliser. Och Linda, Don och Marvel beskriver sina söner för poliserna. Och får veta att baserat på deras beskrivningar så kan pojkarna på spåret vara Kevin och Don. Men det är först dagen därpå, måndagen 24 augusti, som pojkarna på spåret blir identifierade som Kevin Ives och Don Henry. Det verkar inte vara som att föräldrarna identifierar pojkarna, utan identifieringen verkar ha skett på något annat sätt. Och förmodligen då via tandkort. En rättsläkare vid namn Fami Malak. Varsågod och nysta in detta namn i ditt huvud, Dan. Fami Malak.
Fami Malak.
Mm. Genomför obduktioner på Kevin och Dons kroppar. Och doktor Fami Malak är immigrant från Egypten. Han har sedan 1979 varit rättsmedicinsk chef i delstaten. Och 1987 är doktor Malak 54 år gammal. Enligt doktor Malaks undersökning levde Kevin och Don när de blev överkörda av godståget under morgonen den 23 augusti 1987. Doktor Malak gör flera tester och skriver i en toxikologirapport att både Kevin och Don har höga halter THC i urinet. THC står för tetrahydrocannabinol. THC står för tetrahydrocannabinol och finns i cannabis, som är samlingsnamnet för hash och marijuana.
Som har rökt på och varit ute och jagat.
Ja, enligt Dr. Malak har Kevin och Don inte bara rökt på lite grann, utan de har rökt 20 joints innehållande cannabis i nära anslutning till deras död. Och ifall Dr. Mallack menar att Kevin och Don har rökt 20 joints var, eller sammanlagt, det är där skiljer sig källorna åt. Enligt hemsidan internetmedicin.se så brukar en joint innehålla ungefär 200-400 mg cannabis. 20 joints innehåller alltså mellan 4000-8000 mg cannabis. Så det är väldigt mycket cannabis oavsett om det är en eller två som har rökt det. I Dr. Mallacks rapport skrivs ingenting om skottskador som tidigare ryktats vara dödsorsaken.
Och då blir det plötsligt möjligt att de helt enkelt var utslagna och att de var så höga och låg och chillade på järnvägsrälsen när tåget bara kom. Och de bara, what's that man? I don't know.
Ja, men han menar ju att de har rökt den här enorma mängden cannabis och sedan lagt sig på spåren. Och därför avskriver Dr. Mallack både Kevin Ives och Don Henrys död som självmord. Inte som en olycka, utan självmord.
Det låter ju väldigt tveksamt.
Ja, det tycker Don och Kevins föräldrar också. Så de reagerar starkt på det här. För de skulle mycket väl kunna köpa att det här är en olycka som har skett. Men de tycker inte att omständigheterna kring deras söners död tyder på självmord. Ingen av familjerna har dessutom upplevt Kevin och Don som självmordsbenägna. De har inte haft någon form av indikation på det. Vilket man givetvis inte behöver ha, men det har de inte haft i alla fall.
Jag kan tänka mig att man skulle ha problem att genomföra ett självmord om man är så hög. Det var, vi skulle lägga oss på svårvariga spåret.
Ja, precis. Nästan ännu svårare att hitta spåret och lägga sig på det.
Mm.
Dessutom reagerar Curtis på hur Dons 22-kalibriga gevär hittas på spåret där han och Kevin blev påkörda. För geväret hittades ju på gruset. Och enligt Curtis skulle Don aldrig ha lagt ner sitt gevär på gruset då. För det skulle kunna skada och repa träddetaljerna på geväret. Och hans 22-kalibriga gevär, det var hans käraste ägodel. Eftersom Dr. Mallack har sin slutsats då om att Kevin och Don har dött av självmord så utreder inte polisen deras död vidare. Så från polisens håll är fallet nu avslutat. Kevins föräldrar, Linda och Larry, och Dons föräldrar, Curtis och Marvel, ser inte fallet som avslutat. De ber om ett möte med Dr. Mallack. Och de får ett möte. Men Linda upplever att Dr. Mallack undviker att svara på frågor som föräldrarna ställer. Han svarar enligt Linda väldigt avvikande, svävande och byter ämne. Framförallt så undviker Dr. Mallack att ge svar på exakt hur mycket THC som fanns i Kevin och Dons urin. Något annat märkligt som sker under det här mötet är att trots att föräldrarna gång på gång säger att de absolut inte vill se foton på deras döda barn, så lägger Dr. Mallack gång på gång fram foton från fyndplatsen och från obduktionerna.
Vad osmakligt.
Det är väldigt osmakligt. Och det får föräldrarna att må extremt dåligt. Så att de mår ännu sämre nu efter det här mötet med Dr. Mallack än innan. Känslan av att något inte stämmer med Dr. Mallacks obduktioner och slutsats kring Kevin och Dons död växer. Därför bestämmer föräldrarna sig för att få ett andra utlåtande från en rättsläkare utanför delstaten. De kontaktar en rättsläkare i den angränsande delstaten Tennessee som heter Dr. Francisco. Och Dr. Francisco, han säger att ja, jag kan absolut ge utlåtande, men föräldrarna måste få Dr. Mallack att skicka över urinprover från Kevin och Don. Så föräldrarna tar därför kontakt med Dr. Mallack och ber honom att skicka urinprover till Dr. Francisco. Vad tror du Dr. Mallack gör då?
Jag tappar bort dem. Vad konstigt.
Nej, faktiskt inte. Nej. Men det har inte förvånat mig. Han vägrar.
Nej.
Mm.
Det är mina
urinprover. Totalt nej. Ja. Så föräldrarna, de anlitar både en privatdetektiv och en advokat som hjälper dem att få ett domstolsbeslut på att Dr. Mallack ska skicka vidare de här urinproverna då till Dr. Francisco. Trots att en domstol utfärdar ett beslut så vägrar Dr. Mallack fortsatt att skicka de här proverna.
Och nu är det verkligen misstänkt.
Kevin och Dons föräldrar blir rasande. Så de kontaktar distriktsåklagaren i hopp om att den ska tvinga doktor Malak att skicka vidare urinproverna. Till deras stora förvåning så meddelar distriktsåklagaren att nej, jag kommer inte att hjälpa er. Distriktsåklagaren meddelar dessutom att ifall föräldrarna bestämmer sig för att stämma doktor Malak för att ha gått emot ett domstolsbeslut, ja, då kommer distriktsåklagaren att representera doktor Malak vid en eventuell rättegång.
Ja, varför det?
Ja, det vet inte föräldrarna och de är ju, alltså deras frustration är ju såklart jättestor. Och så helt plötsligt så ändrar sig doktor Malak. Helt utan förklaring. Han går med på att skicka Kevin och Dons urinprover till doktor Francisco. Så Curtis och Larry, alltså pojkarnas pappor, de åker tillsammans med den här privatdetektiven som föräldrarna har anlitat till doktor Malaks labb i Little Rock. Och doktor Malak kan välkomna dem in i byggnaden och de går till ett rum. Och i det här rummet så finns det massor med burkar som innehåller vätskor och vad som ser ut att vara kroppsdelar. Från ingenstans öppnar doktor Malak en av burkarna framför Curtis, Larry och privatdetektiven. Doktor Malak tar fram en penna och petar på det som ligger i vätskan i burken. Medan han petar med den här pennan så säger han: det här var en del av din sons hjärna.
Okej.
Och vi vet inte om det är till Curtis eller Larry, men det spelar inte så jättestor roll. Det är väldigt osmakligt sagt. Så besöket hos doktor Malak blev en traumatisk upplevelse.
Men vad gjorde de där? Ville de ha blodprovet eller?
Ja, eller inte blodprovet utan urinprovet.
Ja.
Och det fick de också med sig. Så att okay. Det var ju det de var där för att hämta. Och det fick de.
Ja, och sen fick de titta lite på en hjärna. Så kanske visa en lite bilder för dem också.
Ja, men så är det helt sjuk.
Upptäckte att det fanns planscher på väggarna med bilder på deras döda sen.
Ett litet leksakståg. Och doktor Francisco får nu äntligen tillgång till urinproverna. Så att han kan ge ett utlåtande.
Men då börjar man ju undra om det här är rätt urinprover. Eller om det bara är Malak som har kissat en flaska.
Efter han har rökt 20 joints.
Just det.
Vi vet inte exakt hur lång tid som har gått från den 23 augusti 1987 när det här sker.
Det måste ha gått ett tag.
Ja, och man kan få vissa indikationer av artiklar som den lokala tidningen Blytheville Courier News publicerat om det här fallet. Och konflikten med doktor Malak verkar utifrån dessa artiklar då ha pågått under hösten 1987. Alltså månaderna efter att Kevin och Don blev påkörda av godståget. På grund av den här konflikten och föräldrarnas känsla av att de inte fått svar på hur deras söner dog så kan de inte heller begrava Kevin och Don. När doktor Franciscos utlåtande kommer blir föräldrarna chockade. Doktor Francisco skriver att även han har hittat höga halter THC i pojkarnas urin. Och att han helt och hållet håller med doktor Malaks bedömning.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och det här skulle kunna vara slutet på den här historien. Men tack vare Linda Ives magkänsla och hennes val att agera på den, så är det här bara början.
Då är det slut nu.
Det är slut på del ett.
Oh.
Oh, jag blir så frustrerad. För det här första avsnittet, det innehåller ingenting från vad som kommer komma. Det är ingenting.
Nej, det som hittills sticker ut är ju en jätteunderlig rättsläkare.
Ja.
Plus att han är delstatsrättsläkare. Mm. Ingen county coroner eller så, utan han är högst i hela delstaten, fast i en liten delstat.
Ja, men vi kommer definitivt att lära känna honom mer under avsnittens gång.
Han har ju betett sig oerhört märkligt. Så jag förstår ju föräldrarna, men här skulle man kanske ha gett upp.
Mm. Men det är andra saker också som kommer att bara...
Okej. Ja, men då tycker jag vi kör vidare.
Vi kör vidare, och om ni går in på patreon.com, sök på Mordapodden och stöttar oss med en summa per avsnitt, så kommer ni också kunna få köra vidare.
Direkt. Ett enormt tack till alla som har gjort det.
Ja, jättestort tack.
Och vi jobbar på att få till en till Mördarpodden så vi kan träffa er allihop i Stockholm.
Ja, det jobbar vi på. Vi vill ju också ha så här Karlskrona, Göteborg.
Vill vi?
Ja, jag och Tobbe har, ja. Jag vill. Ja, det är ingen som kanske är görbart i och för sig, men ja, i framtiden kanske.
Ja. Kanske en livepodd i framtiden också.
Alltså, undrar vad Tobbe skulle säga om vi bara så här stormar in till honom och bara hej, vi ska bo här nu. Vi ska ha en helg här med Mördarpodden öl.
Nu får städa Tobbe, för det kommer 300 patrons hit.
Vi har Mördarpodden ölen hemma hos Tobbe.
Mm.
Det är ju asbra. Då behöver vi inte ha någon så här boka någon restaurang.
Det är perfekt.
Mm.
Nu får vi se om han lyssnar på slutet av Mördarpodden avsnittet.
Ja, det får vi se. Det blir ett test. Ja.
Party hemma hos Tobbe.
Men han har ju startat en ny podd nu.
Ja.
Den måste vi lyfta. Det är en himla bra idé alltså.
Tobias har nu 4 poddar.
Mm.
Och den senaste är Krimmagasinet.
Ja!
Jag har lyssnat på första avsnittet som jag precis kom ut.
Ja, med flickan och etiken.
Fruktansvärt fall. Usch.
Ja, men och det var så sjukt, för jag tänkte på det fallet. Jag vill ha en fördjupning i det här fallet. För jag tycker att det här sticker ut otroligt mycket. Och det här kommer vara ett fall som man kommer få höra om senare också väldigt mycket. Mm. Och så släppte Tobbe ett avsnitt om det. Jättebra.
Så lyssna på Krimmagasinet, ja. Flickan och etiken.
Och det är ju också ett väldigt långt avsnitt där han går in på detaljer.
Riktigt långt.
Mm. Krimmagasinet är ju så att det tar upp nyheter i en, alltså lite mer true crime-nyheter. Så att det som har hänt under veckan eller under den senaste månaden, eller, alltså det blir lite mer nytt.
Ja, det är väldigt mycket en nyhetspodd.
Det är inte som vi som tar upp från 90-talet.
Vi försöker anstränga oss väldigt mycket för att inte vara en nyhetspodd.
Mm.
Men Tobias har lutat sig in i nyhetspodden.
I den värld vi är så rädda för.
Eftersom han ju är en journalist.
Ja.
Men om vi bara är folk som vill sitta och prata om saker. Men om ni vill höra mer av Tobias, så måste ni också lyssna på hans podd Tänk om. Där en fullständig galning pratar om storsjödjuret i 3 avsnitt. Och snart 4.
Tänk om som har nypremiär. Nej, vänta, det kan jag inte säga.
Ja, det har kommit en massa avsnitt av Tänk om redan.
Ja, det har jag gjort.
Speciellt bland annat med Sofie Karlsson.
Ja, just det. Mm. Precis.
Och vänta, jag kommer också göra min nypremiär i Tänk om snart. Och då tänker jag prata om storsjödjuret.
Alltså du, men vet du vad jag fick höra av Tobbe? Och det här fick jag höra för typ i veckan, så att det här måste vara ute redan nu när vi hör detta. Det är att han kommer släppa ett avsnitt om... Nu tappar jag namnet. Jättelång typ, jätteläskig. Ta barn.
Göran Persson.
han är lång. Jag vet vad det jag reagerar på också. Slenderman.
Oh.
Mm, de här fallet med två flickorna som faktiskt av deras konspirationsteori försöker ha ihjäl sin tredje kompis.
Mm.
Och det fallet har jag velat ta upp i Mördarpodden. Men jag är lite skraj för Slenderman. Alltså det är sån här, det sitter kvar sedan jag var barn.
Ja, du är väl precis Slenderman-generationen.
Ja, och min syster, Sissi, om du lyssnar nu. Jag överhörde när hon och hennes kompis... bokhärman faktiskt.
Ja.
Hade på någon sån där klipp på Slenderman när jag var liten. Och så kommer jag ihåg att det var den här låten och vad fan heter den nu då?
Slenderman.
Nej.
Slenderman.
jag kommer inte ihåg vad den heter. Och jag blev jätterädd och så berättade de då att men det är en jättelång person, det är bara barn som kan se det, och så fort en barn får se på det så kommer den komma och ta det barnet. Så syns det på bilder i bakgrunden och man kan se en jättelång figur, massa armar, något sånt.
Ja. Ja, det fallet borde vi ha gjort.
Ja, jag vet, men jag har ju inte gjort det på grund av att jag fortfarande har så här ärr från barndomen. Tycker att det är lite obehagligt. Så att, men jag kommer lyssna på den podden i dagsljus.
Sen har ju Tobias också Minuter med mord.
Ja, det har han också. Mm.
Som man kan förlyssna på lite avsnitt på Mördarpoddens YouTube.
Ja, just det. För det var ju där den släpptes först.
Ja. Mm. Och dessutom gör Tobias Palmemordet med mig.
Ja.
Där vi nu är uppe i skrivande stund i 405 avsnitt om Palmemordet.
Men alltså, jag känner ju så här, av oss tre som är verkligen ett team från start.
Ja.
Jag har ju poddar. Jag har ju gjort två poddar, tre egentligen. Eller fyra. Men av, som hålls igång. Alltså, jag är ändå på en podd som just nu är igång. Tobias har fyra. Du har typ 14. Alltså, det känns
nej.
Ju... Vad har du
jag
då?
Var nere på 9 ett tag.
Aha.
Men idag släppte jag ett avsnitt i Hard Nerd Café. Så nu är den aktiv igen. När jag var på Sveriges näst mest hemsökta plats.
Ooh.
Häringens slott. Och jagade spöken.
Vänta, var det då du hade på den där cowboyhatten på Instagram?
Nej, cowboyhatten var på en helt annan plats.
Jaha.
Eller tänker du på min alien-tröja och rastahatten?
Ja, det var rastahatten.
Nej, då är jag på Agical.
Ja, okej.
För deras julfest.
Ah, kul.
Men Hard Nerd Café, spökjakt på Häringens slott. Där jag konfronteras med den fruktansvärda spöktofflan.
Spöktofflan.
Ja, jag berättar alltid Hard Nerd Café. Efter det kommer ni aldrig att titta på tofflor på samma sätt som tidigare. Och man kan säga att jag var ingen toffelhjälte. För spöktofflan kan jag inte förklara.
Men vad intressant. Ja, det får vi inte missa.
Man kan även se mig konfrontera en hemsökt gardin i Sveriges mest hemsökta hus, Borgvattnets prästgård. Men då måste man gå till min YouTube.
Ah.
Jag möter den övernaturliga gardinen i Borgvattnet.
Du, jag funderar på vad jag ville komma med min lilla utläggning här. Men jag kom på vad jag ville komma någonstans.
Aha.
Jo, ni lyssnare skulle välja att ta hjälp av. Om ni har någon idé eller så här, ja men Josefin, starta den här podden. Eller det här vill vi höra av dig. Skriv till mig. Mm. Det är ju tråkigt att ha en podd där ingen lyssnar. Så att, om man skulle vilja lyssna på en podd där Josefin pratar själv, vad skulle man vilja att hon pratar om?
Ja.
Och gärna då inom kanske true crime eller lite spänning och sånt där, för det tror jag att vi alla delar intresse, men det behöver inte vara det. Så skriv till mig j.molén på Instagram. Ska vi säga tack och hej?
Ja, och vi är tillbaka nästa vecka.
Ja.
Eller vid nästa knapptryckning om du är på Patreon och kan höra hela serien Pojkarna på spåret nu.
Kasakake.
Feliciano.
Fami malak.